Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det har länge viskats om de som bor i skogen. Om föräldrar som svälter ihjäl sina barn. Om magra personer som stapplar sig fram men som vägrar att ta emot hjälp. Och om pastorn som predikar om världens undergång. Men det är först när man hittar massgravar med hundratals personer i som varningarna tas på allvar och nyheter når hela världen. Om det som i Kenya kommer att kallas för Shakahola-massakern.
Jag heter Jenny Borg.
Och jag heter Linn Ek.
Och nu börjar spöktimmen. Ja, men det har blivit dags för att grotta ner oss lite i sekter.
Mm, det har du verkligen.
Mm.
Och vi har ju klurat på det här ämnet, alltså att vi ändå vill ha en röd tråd i det här avsnittet. Och den röda tråden kommer bli mänskliga offer fast på olika sätt.
Ja, verkligen. Ja, det här är sektledare som inte bara nöjer sig med att ha följare, om vi säger så.
Nej, precis.
Och om du, precis som vi, inte får nog av sekter så har vi ju en gäst nu på torsdag som ska prata om just en typ av sekt, kan man säga.
Ja, vi gästas ju då av Wendela Fredriksson som, ja men hon gick ju på en väldigt speciell skola, Solviksskolan. Och det här är en skola som har fått väldigt mycket uppmärksamhet för att vara väldigt, väldigt, väldigt speciell.
Verkligen, och de kallar ju sig själva en sekt.
Ja, precis, eller en av grundarna i alla fall, säger att det verkligen var som en sekt.
Mm.
Ett tag där i alla fall.
Exakt.
Så nu på torsdag kan du då höra det här avsnittet. Men innan det så ska vi ju lyssna på det här avsnittet. Eller du som lyssnar ska lyssna. Och vi ska då presentera de här sekterna i det här avsnittet.
Ja.
Och som sagt, tema mänskliga offer, fast på väldigt olika sätt. Och vi börjar med en väldigt aktuell sekt som medierna kallar för svältsekten i Kenya. Vi tar oss till skogen Shakahola, nära kuststaden Malindi i Kenya. För det är i början av 2023 som de anhöriga är väldigt oroliga. För några år sedan så lovade den extrema pastorn att han skulle lägga ner sin kyrka. Och efter att medlemmar försvunnit med honom in i Shakahola skogen så började snart att spridas rykten om att han har fortsatt sin verksamhet i skogen. Och vad är det egentligen som pågår där? Så flera anhöriga till de här faktiskt försvunna medlemmarna beger sig in i skogen för att undersöka var de här människorna är någonstans. Och när de försöker konfrontera medlemmarna som egentligen bor i ett samhälle i den här skogen så möts de av våld. Medlemmarna står då redo med vapen och jagar bort besökarna. Och det är först nu som polisen tar den här oron på allvar och man bestämmer sig för att på riktigt undersöka gården. Så polisen slår till och det man hittar kommer att chocka alla inblandade. I marken i stora gravar med 5-10 personer i varje grav och liggandes bredvid varandra så hittas 429 kroppar.
Åh jävlar!
Ja, ungefär hälften av de här är barn. 8 av 10 har dött av svält. De andra har enligt obduktion fått slag i huvudet, blivit strypta eller kvävts till döds. Och vissa har fått organen uttagna, vilket man... Ja, men det finns teorier som tyder på att det kan handla om någon slags organhandel, men vi vet inte. Det är inget som är bekräftat än. Men vem är det då som ligger bakom detta och varför? Vi backar bandet, för allt börjar egentligen år 2002 när taxichauffören Paul McKenzie får vad han själv upplever och förklarar ett kall från Gud som säger till honom att han ska bli pastor. Så året efter, 2003, den 17 augusti, så startar han sin egna kristna kyrka som han döper till Good News International Church. Den här nyreligiösa församlingen, den växer sig sakta men säkert allt större. Men det är egentligen när han startar en YouTube-kanal och även en TV-kanal som det tar fart ordentligt och följarna börjar välla in från hela Kenya. Och jag ska säga det också att religion har väldigt stor makt i Kenya. Pastorer har mer inflytande än politiker. Och i många församlingar så predikar man om allt från att pastorerna kan hela en från sjukdomar och de kan utföra mirakel och så. Och Paul McKenzie är en sån här väldigt karismatisk pastor och det är väldigt många som tycker om att gå på hans gudstjänster. Han är väldigt övertygande i det han säger och han får väldigt mycket respekt av medlemmarna. För det är ju han som har direktkontakt med Gud, så det som Paul säger det är ju det som gäller. Det är egentligen Guds ord som förmedlas genom honom. Men så går tiden och Pauls åsikter börjar bli mer och mer extrema. Han är nämligen väldigt emot västvärlden och kallar bland annat skola och utbildning för en synd. Medicin och vaccin är från djävulen så ingen i församlingen får gå till vårdmottagningar trots att de eller deras barn är sjuka. Sport ska man inte hålla på med och allt som har med USA, det ligger djävulen själv bakom. Och det här får faktiskt konsekvenser 2017, för Paul åtalas då för sina extrema åsikter som han predikar. Han åtalas då för radikalisering, men han frias men åtalas igen året efter för att han ska ha hindrat medlemmar för att söka sjukvård, vilket har gjort att flera barn dör på grund av det. Och det är nu som Paul tar ett beslut. 2019 så lägger han ner sin kyrka, eller det är det han säger utåt i alla fall. Men det han egentligen gör är att han tar med sig hundratals av sina följare och bosätter sig på en gård i Shakaholla-skogen. Där de då lever i ett litet, slutet samhälle i små lerhyddor och väntar på världens undergång. I det här lilla samhället så utser Paul vissa medlemmar till att bli vakter. Och det de har i uppgift är att se till att ingen lämnar sekten. För den som flyr har vakterna tillåtelse att mörda. Medlemmarna i Good News International Church är svaga med tunna kroppar som staplar runt på gården eller ligger i de små lerhyddorna. Men det kommer vara värt det, det har pastor Paul McKenzie sagt. För han har direkt kontakt med Gud som berättat för honom att världens undergång snart är här. Och då kan man få en fri passage till himlen genom att svälta sig själv. Men ännu bättre om man svälter ihjäl sina barn. Men det gäller att skynda sig, för snart är himlen full. Som en ständig rädsla att lämnas kvar lever medlemmarna i domedagssekten under Pauls styre.
Gud, vilken sadist han känns som.
Mm. Han är jätteobehaglig.
Svälter han sig själv också, eller får han äta?
Nej, alltså han ser ju väldigt pigg ut i alla fall. Så jag tror att det är lugnt för honom. Men han ska ju då alltså vara sist kvar.
Mm.
Det är ju det som är tanken med honom. Han säger då att först så ska de sjuka och svaga dö. Och sen ska barnen dö. Sen kvinnorna, sen männen. Och sen så ska han och hans närmsta dö. Så att de är de sista kvar. Och han, alltså Paul, ska då personligen vara den som stänger grindarna till jorden.
Okej. Okay.
Och enligt honom så är det ju då Gud som har sagt till honom att alltså medlemmarna måste välja den här rätta vägen, alltså svälta sig själva och sina barn också, för att på så sätt kunna träffa Jesus. I ett inslag till Channel 4 så berättar en överlevare vid namn Salama att hon och hennes man för flera år sedan fastnat för Pauls sätt att predika på, och de ska då ha delat den här tron på att världens undergång snart är nära. Så när Paul då startar det här samhället i skogen så följer de med honom, och de uppmanas då att svälta sig själva men även sina barn. För de som svälter sina barn till döds får komma till himlen direkt. Men när Salama ser sina barn bli allt svagare så känner hon att det här är faktiskt droppen. Hon tar mod till sig och lämnar tillsammans med sina barn medan hennes man faktiskt stannar kvar. Och hon berättar också då vilka det är som ska dö först. Och så att det är Paul som ska stänga grindarna till jorden. De här medlemmarna ska även raka av sig håret. Så alla de här är i princip skalliga. Och behöver de vård så ska de vända sig till pastor Paul som har helande krafter. Men det är ju här kruxet är också, för att alltså Paul får bara tillgång till de här krafterna om han får betalt.
Okej. Okay.
Mm, så det är som att han liksom laddas upp när han får betalt för att kunna hela. Och sen så är det inga barn som får gå i vanlig skola, utan de måste gå i Pauls skola som han har startat, som givetvis kostar pengar, som går direkt till honom. Och det är väldigt många av hans följare som har lämnat sina gamla liv bakom sig. De har rest långt för att komma till honom. De har sålt alla sina värdesaker och gett till Paul för att då bli en del av gemenskapen och kunna få en plats i himlen.
Jag fattar inte, hur ska de då ha råd att ens betala honom om de har lämnat allt?
Ja, liksom? Nej, det, jag vet faktiskt inte.
Nej.
Det är ju en sjuk kontroll som han får över dem.
Verkligen.
Och om man är sjuk så är det liksom, nej men du får inte gå härifrån, men jag kan hjälpa dig, men då får du betala.
Ja, och där säger han emot sig själv lite, för varför ska han hjälpa dem om målet är att de ska bli sjuka och dö?
Mm. Ja, jag vet faktiskt inte.
Nej.
Men vi hoppas att vi får mer information snart, för som sagt, det här är en väldigt, väldigt, väldigt aktuell sekt och så. Det är inte slut än. Men det var ju då förra året i april 2023 som allt egentligen rasade samman. För det är ju då som polisen slår till efter att de har fått tips från anhöriga som är oroliga för medlemmarna som de då misstänker är med i en domedagssekt. För det går rykten som de inte kan förneka längre och ingen vet vad som egentligen sker i det här samhället i skogen. Så polisen tar sig till Tjockahålla skogen och det är ju där som de hittar, ja men dels de här otroligt magra människorna som ligger och svälter. Men de hittar ju också de här grunda gravarna med bara fler och fler och fler kroppar. Alltså hundratals kroppar och många av dem är barn. Och än idag så är det faktiskt hundratals personer som fortfarande är försvunna.
Fan vad hemskt.
Jättehemskt. Jättehemskt. Jag läste någonstans att det är över 600 personer som fortfarande är försvunna.
Åh jävlar.
Ja. Och vi vet liksom inte, lever de eller är de döda?
Mm.
Men det är i alla fall efter det här som Paul McKenzie, han häktas misstänkt för bland annat mord, pengatvätt, utpressning, kidnappning och terrorism. Och han och 94 andra sektmedlemmar är nu åtalade för att ligga bakom de över 400 dödsfallen. Och rättegången har inte varit än, så vi vet inte hur den kommer att sluta. Men flera överlevare och anhöriga till dödsoffren hoppas på att han kommer bli hängd.
Men vet vi någonting om motivet?
Nej, alltså jag har funderat på det jättemycket.
Ja.
Jag vet inte om det är att han vill få anhängare och att de ska betala och sen att de ska dö.
Varför då?
För att han ska bli rik. Han är, alltså, han tjänar jättemycket pengar på detta.
Men
alltså,
varför ska de dö? Varför vill han inte ha dem i livet?
Ja, men för då kan de inte bidra med. Då, han vill väl att de ska komma och ge allting som de äger i princip. Men jag vet inte, eller så bara är han helt knäpp och tror på riktigt på detta. Men det är ju det som vi brukar prata om jätteofta när det kommer till sekter. Tror de på det själva?
Mm.
Eller är det att de liksom inte tror på det och luras för att få pengar och makt?
Ja.
Det är lite så här hönan och ägget fråga.
Verkligen. Här är det ju svårt att tro på att han tror på det själv, dock. Med tanke på att han behöver ju inte svälta.
Ja, alltså han själv förnekar ju att det fanns en kyrka. Alltså att de hade liksom en församling.
Okej, vad menar han att de gjorde det?
Jag vet inte. Jag vet inte. Han förnekar allting. Och det tråkiga är också att det här hade ju kunnat stoppats jättemycket tidigare. Och alltså polisen har ju fått jättemycket kritik för det här. Kenyas officiella myndighet för mänskliga rättigheter, Kenya National Commission on Human Rights, har gått ut med att den här sekten kunde ha stoppats mycket tidigare om myndigheter som polisen hade lyssnat på varningarna och alla oroliga anhöriga. Och Paul greps dessutom flera gånger under åren ju. Och man anser ju då att man hade kunnat göra mer för att kunna stoppa det som nu kallas för Tjockahålla-massakern. Och kanske hade de över 400 personerna i gravarna inte behövt mista sina liv.
Ja, fy fan vad sjukt alltså.
Ja,
det kändes ju som, alltså när du sa det att det var över 400, man bara, hur kan det här ha pågått så länge?
Ja.
Usch, så hemskt.
Ja, jättehemskt. Och typ hälften av dem är barn också. Nej, det är fruktansvärt. Alltså, det går inte ens att föreställa sig. Alltså. Nej, usch. Men innan vi går vidare till sekten som du ska prata om så ska vi göra reklam för Patreon. För vill du ha mer sekter så finns det två avsnitt på Patreon. Ett handlar om sekten Nexium och det andra som släpptes för bara några veckor sedan handlar om sekten Love Has Won. Men jag tycker att vi lyssnar på en trailer för Love Has Won. När poliserna kommer in i det slitna, nedgångna huset så får de en chock. Det lilla rummet ser ut som ett vanligt sovrum. Men det är det som ligger i sängen som får alla att haja till. För insvept i filtar och med julgransbelysning pyntat kring sig ligger ett skrumpet, blått, kvinnolik. Ja, kroppen är blå, men varför är bara en av frågorna som poliserna ställer sig. För vem är hon? Vad gör hon där? Och varför har hon inte anmälts död? Ju mer man nystar i frågorna, desto fler hemligheter dyker upp till ytan. Som avslöjar vilka medlemmarna i sekten Love Has Won egentligen är.
Så vill du lyssna på det här avsnittet så gå in på patreon.com/spooktimmen eller följ länken i beskrivningen.
Och nytt för i år är att du kan köpa loss de här avsnitten för 40 kronor styck, exklusive moms. Och alla de här avsnitten på Patreon är ju reklamfria också och du kan lyssna hur många gånger du vill. Och det du behöver göra är egentligen gå med i vår community på Patreon. Det är gratis och det kommer massa roliga funktioner där under året som man kan chatta med andra medlemmar och sånt där. Jättekul! Och vill du ha alla möjliga spöktimmen avsnitt så är det ju faktiskt bättre att du blir månadsprenumerant. För då får du tillgång till alla avsnitt som vi har släppt så länge som du prenumererar. Vi har ju över 40 avsnitt.
Ja.
Alltså det är helt sjukt. De bara väntar på att bli lyssnade på. Så som du sa Jenny, gå in på patreon.com/spöktimmen eller följ länken i beskrivningen. Nu orkar jag inte prata mer. Nu får du berätta om en helt annan sekt.
Nu tycker jag att vi lämnar Kenya och så förflyttar vi oss istället till Mexiko.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Stanken är fruktansvärd. Från skjulet som badar i solsken, som står på ranchen mitt ute i ingenstans i Mexiko, så sprider sig en lukt. En lukt av död. De få polismän som vågar sig in i skjulet kan där, mitt på golvet, se en stor kittel. På håll kan man bara se grenar som sticker ut ur den. Men grenarna är röda, färgade av blod. När polismännen tar sig närmre kan de se sörjan som ligger i kitteln. Här ligger spindlar och skorpioner och flyter i sörjan. Men här ses även benknotor som uppenbart kommer från människor. Håren reser sig på männen som vågat sig in. Det här är något de inte sett innan. Det som har hänt här inne är inte från denna värld. Det är mörkare, mer kraftfullt. Det som hänger över det här skjulet är mäktig, svart magi. Det är spring break i Texas, USA, nu i mars 1989. Tusentals ungdomar från hela USA vallfärdar ner till Brownsville här i Texas för att ta sig över gränsen till Matamoros, Mexiko, för att fira lovet. För här är man nämligen fri att göra nästan som man vill. Här behöver man inte vara 21 år för att dricka alkohol, utan här kan man konsumera alkohol från 16 års ålder, vilket lockar många unga. Och en av de här är 21-åriga Mark Kilroy, en läkarstudent från Austin i Texas. Han är då tillsammans med vänner nere i södra USA för att fira lovet. Så dagarna spenderar de i Brownsville, och då är de liksom på stranden och får lite härlig färg och sådär. Och på kvällarna så tar de sig över bron till Mexiko för att festa. Och här kan de då besöka flera olika pubbar tillsammans med så många andra ungdomar. Den 14 mars är inget undantag, utan Mark och hans killkompisar spenderar då hela kvällen på en pubrunda, och nu är klockan snart 2 på natten och det är dags att börja bege sig över gränsen till USA igen för att få lite välbehövd vila. Det här har varit en lång dag och killarna är väldigt fulla nu, helt enkelt, och de börjar som sagt tillsammans med så många andra att bege sig mot USA igen. En av Marks vänner kan då se honom stå och prata med en tjej, och den här vännen väljer att närma sig Mark och säga att men kom nu drar vi hem och sover. Liksom. Vännen måste bara kissa innan, och Mark lovar att vänta på honom. Men när vännen sen kommer tillbaka från toabesöket så är Mark borta. Och det är lite konstigt, för att det är inte riktigt Marks stil att bara lämna honom så. Men vännen antar att han har väl säkert gått i förväg, precis som resten av gänget. Så han beger sig mot bron och tar sig över till USA. Och vid bilen som står på den amerikanska sidan så möts den här killgruppen upp. Alla förutom Mark. Så de andra killarna, de väntar och väntar och väntar. Men Mark, han dyker inte upp. Och de andra, de blir genast väldigt oroliga, för att det här är så olikt Mark det bara kan bli. Alltså han är inte en sån person som bara skulle försvinna eller gå med någon hem, utan har de bestämt att de ska mötas, då kommer han dyka upp. Redan dagen efter så går Marks vänner till polisen och anmäler honom då som försvunnen. Och med tanke på att för det första vännerna är så här, men han skulle aldrig försvinna, Marks föräldrar säger samma sak, och på grund av att Mark har släkt inom poliskåren så väljer man att ta det här på största allvar direkt, och så börjar man söka efter honom. Amerikansk polis tar sig över gränsen till
Mexiko och man börjar med att leta igenom sjukhus. Kan det vara så att det hänt något? Man kollar även i fängelsen. Men han finns ingenstans. Amerikansk polis börjar prata med lokalpolisen i Matamoros. Har de hört någonting? Och man försöker också förhöra olika ungdomar som har varit i området. Men ingen vet vart Mark har tagit vägen. Och efter några veckor så kör den här utredningen fast. Man vet inte hur man ska komma vidare. Och här så hade det här fallet mycket väl kunnat sluta. Och det här hade kunnat bli ett av alla de olösta försvinnanden som finns runt om i världen. Risken är faktiskt väldigt stor att det hade blivit så. Om det inte hade varit för en vägspärr den 9 april 1989 i utkanten av Matamoros i Mexiko. Det här är alltså nästan en månad efter Marks försvinnande. Och det här är då en vägspärr som sätts upp av polis i Mexiko. Det är en rutinkontroll. Det är en kontroll utfärdad av narkotikapolisen. En vägspärr för att helt enkelt kontrollera fordon som kör förbi i jakt på narkotika. När polisen står där med sin spärr så kan de se att det är en bil som närmar sig. Men istället för att stanna för den här vägspärren så bara fortsätter den här bilen att köra. Och det här är ju väldigt misstänkt. Så givetvis leder det här till att polis hoppar in i sina bilar och kör efter. Trots att den här bilen nu har polisbilar efter sig så stannar den inte. Utan den fortsätter köra. Och den kör så pass länge att den leder polisen till en ranch som då ägs av en för polisen väldigt känd familj som heter Hernandez. Det här är en familj som rör sig inom narkotikahandeln. De håller på och smugglar och säljer väldigt mycket narkotika och de är alltså kända av polisen. Och mycket riktigt när polisen kommer till den här ranchen den här dagen så hittar de ungefär 90 kilo marijuana.
Åh jävlar.
Ja, satt. Det finns anledning att gripa de som är där, vilket också polisen gör. Och man griper omkring 5 stycken män. Och en av de här är en 20-årig man vid namn Serafin Hernandez. Det här är en man som alltså är en del av den här verksamheten, men som i vanliga fall bor i Brownsville, Texas, där han går i skolan. Samtidigt som de här personerna grips för innehav då, så tar man även in ranchskötaren på den här ranchen. För det är då en person som bor på gården och tar hand om jättemånga. Och så därför, man vill veta vad han vet. Vad har han sett? Och det kommer visa sig att den här mannen vet saker. Det är bara det att han vet saker som polisen inte riktigt hade tänkt sig att han skulle berätta om. För den här ranchskötaren, han hinner inte mer än in på polisstationen innan han får syn på ett flygblad med Mark Kilroys bild på. Och så berättar han för polisen att han känner igen den killen. Givetvis så vill polisen veta hur. Och de får då veta av ranchskötaren att han gav Mark vatten och bröd när Mark hållits bunden på ett flak till en pickup på ranchen. Så vid klockan 2 på natten, ungefär 4 veckor efter Marks försvinnande, så får polis i USA ett samtal från utredare i Mexiko. Man berättar att man har hittat Mark och polis från USA ombeds komma till Matamoros i Mexiko. Till ranchen Rancho Santa Elena, en ranch som ägs av Hernandez-familjen. Så amerikansk polis kommer till platsen och man börjar då tillsammans med den mexikanska polisen genomsöka den här ranchen. Och väldigt snabbt så vänds deras intresse mot ett skjul som står mitt på den här gården. Det här är då ett litet skjul som det kommer en fruktansvärd stank ifrån. Amerikansk polis närmar sig det här skjulet och man tar sig in. Här inne så kan man för det första se kärl med vad som tycks vara blod och kroppsdelar i. Men det mest uppseendeväckande här inne är dock den stora kitteln i gjutjärn som står mitt i rummet. Det är hur mycket saker som helst som ligger i den här kitteln, men det ser ut att vara någon, jag vet inte, äcklig soppa i botten. Och man kan tydligt se pinnar som sticker upp ur den. Och när polis kollar ner i röran så kan man se benknotor.
Men ja. Alltså människooffer typ.
Ja, precis.
Usch.
Och alltså den här platsen är så fruktansvärt obehaglig så att mexikansk polis vägrar att gå in i skjulet. De pratar väldigt mycket om häxkonst och svart magi och är på riktigt så himla rädda.
Nu låter ju typ som voodoo, alltså sånt mörkt.
Verkligen, det här är väldigt mörka saker. Utredare George Gavito hos den amerikanska polisen väljer då att kontakta antropologen och professorn Dr. Tony Savaletto som då bor i USA. Och Tony har då studerat saker såsom folkreligion, folkmedicin och sekter. Och han anser sig själv då vara en expert på häxkonst. Så George ringer honom och ber Tony möta upp honom i Mexiko. Och en av de första sakerna som Tony lägger märke till när han kommer till den här ranchen och när han närmar sig skjulet, det är stanken av död. Han närmar sig väldigt försiktigt dörröppningen in till skjulet där kitten nu står, för man har nämligen dragit ut den. Och Tony, han berättade i dokumentären Deadly Colts att när han ser kitten så blir han överväldigad av rädsla. Alltså han blir så rädd och håret reser sig över både armar och nacke. För han inser direkt att jo, men det här är ju häxkonst. Så man förstår ju väldigt snabbt här att det är ju mycket konstigt som har pågått på den här ranchen. Och man vet att de som bor på ranchen på något sätt alltså är ihopkopplade med Marks försvinnande, med tanke på att den här skötaren, alltså ranchskötaren, har sett Mark där. Men man vet ju inte vad som hänt Mark sen. Så det polisen väljer att göra, det är att man tar den gripne Serafin Hernandez, som är då den enda av dem som har blivit gripna som faktiskt pratar med polisen. Man tar honom och tar med honom till ranchen igen och ber honom prata. Serafin berättar då väldigt snabbt att Jonna men Mark är ju död. Polisen vill då att han ska visa vart kroppen är, varpå Serafin frågar vilken av kropparna. Sammanlagt så kommer polisen att hitta 15 manskroppar på den här ranchen. Men för att förstå varför de här dödades så måste vi hoppa tillbaka lite. Vi måste lära oss om sektledaren. Ledaren som kallas för Gudfadern. Adolfo de Jesus Constanzo är inte som andra barn. Medan andra barn springer runt och skrattar och leker så rör det otroligt vackra barnet aldrig en min. Ingen ser honom någonsin le. Det är dock något som är speciellt med honom. Han har en utstrålning som gör att folk vänder sig om efter honom redan som barn. Det är något med honom som får folk att stirra. En energi som gör att man bara vill veta mer om honom. Samtidigt så skrämmer han dock skiten ur sina jämnåriga kamrater. För om det är någon som förför sig att reta honom i skolan så kan han hämnas genom att lämna djurhuvuden utanför deras dörr.
Men gud, okej. Psykopat?
Ja, det är han. Han är uppvuxen med att få veta att han är den utvalda. Han har blivit utvald av ondskan. Och redan som liten så får han lära sig om svart magi. Hans mamma och pappa är invandrare från Kuba, men pappan finns aldrig med i bilden. Och Alfredo föds i Miami den 1 november 1962 av en mamma som själv bara är ett barn. Hon är bara 15 år gammal. Och svart magi, det är något som går inom den här familjen. Även hans mamma skrämmer livet ur folk i det här området. Under årens gång så gifter hon sig med 3 olika män. 2 av de här försvinner mystiskt och en dör. Och det avskrivs som cancer. Men det viskas bland grannarna. Har de här männen verkligen försvunnit självmant? Och var det verkligen cancer? Eller har deras försvinnande och död med svart magi att göra? När Adolfo sen är tonåring så börjar han kunna se saker. Han tycks både kunna se saker som har hänt och han verkar kunna förutspå framtiden. Bland annat så förutspår han 1980 attacken på president Ronald Reagan. Adolfo berättar då att presidenten kommer att bli skjuten, men han kommer att överleva. Och mycket riktigt, år 1981 så händer exakt det. Och det här stärker ju givetvis hans mammas tro på att just han är den utvalda.
Men vadå, hade han bara tur eller var detta liksom på riktigt?
Det är det vi inte riktigt vet.
Nej.
Och det är hans mamma som säger att men han sa att det skulle hända. Så, Det är som att någon president skulle bli skjuten imorgon och jag bara, men Lin sa det till mig för 2 år sedan att det skulle hända.
Mm.
Faktakollen är lite så här.
Vi har ju snarare ens mamma som är källan, så känns det kanske lite...
Så vi vet inte. Men alla i omgivningen tror på Adolfos kunskaper och koppling till det övernaturliga. Liksom. För ryktet om honom sprids och nu börjar faktiskt folk besöka honom för att få sina framtider förutspådda. Adolfo och hans mamma flyttar under åren runt i USA innan de 1983 hamnar i Mexico City. Och när Adolfo här är runt 21 år gammal så öppnar han en butik här i Mexico City där han då erbjuder sina tjänster och sin kunskap för att hjälpa andra och förutspå framtiden. Och det Adolfo sysslar med, det är någonting som kallas Palo Mayombe. Och det här är en afrokubansk religionsutövning som då även hans mamma och mormor innan honom höll på med. Och det här är då en form av svart magi där man offrar djur. Det centrala inom Palo Mayombe är någonting som kallas Nganga. Och det är då en kittel i gjutjärn. Precis en sån som polisen senare hittar då. Och den här kitteln använder man för att kommunicera och styra över andar, basically. Man tror då att man kan ge den liv när man då offrar djuroffer och blod och sådär till den. Och de här pinnarna som man lägger i kitteln, som polisen ju hittar sen, det är pinnar som man sticker ner för att fånga upp andar som man sen då förhoppningsvis ska kunna kommunicera med eller styra över.
Okej. Okay. Vad får man ut av detta sen då?
Vad menar du, den som?
Ja, men om man då lyckas liksom kommunicera med andarna, är det bara att man vill kommunicera eller vad får man ut? Alltså vad får de ut av detta?
Nej, men det är, då kan man, alltså genom att utföra olika ritualer och sådär så kan man få saker att hända.
Mm-hmm.
Till exempel så kan man, nu förenklar jag det här supermycket vill jag bara förtydliga, men till exempel så kanske man kan få sitt företag att bli super framgångsrikt. Eller så kan man skada någon man inte tycker om.
Mm.
Väldigt likt som du var inne på innan, voodoo.
Mm.
Men en annan religion, helt enkelt.
Mm.
Hur som helst är det här som Adolfo sysslar med i Mexico City. Han jobbar som en slags präst inom Palo Mayombe som renar de som besöker honom mycket. Och som sagt, ger tips inför framtiden och berättar vad som ska hända. Och sådär. Och han får väldigt snabbt ett gott rykte och han blir väldigt populär. Alltså snart besöker politiker, poliser, filmstjärnor och advokater, bara för att nämna några, honom. Men även personer som smugglar narkotika börjar att besöka honom. För det händer ju med jämna mellanrum att när man ska smuggla över till USA eller allmänt har narkotika på sig, så åker man fast. Och genom då att ta hjälp av Adolfo så hoppas man på att kunna växa verksamheten, att man ska få lite råd och tips hur man ska tänka och sådär. Och det sjuka är att Adolfo verkligen kan hjälpa de här drogsmugglarna. För han tycks kunna förutspå när de ska, alltså när de ska smuggla, när de ska flytta knarket. Och det slår aldrig fel. Så tack vare Adolfos magi så blir fler och fler inom narkotikaverksamheten rikare och rikare. Det är ju uppenbart att Adolfo är utvald och att han har magiska krafter. Och han börjar få följare. Och man kan ju då välja att tro att det här har med svart magi att göra. Eller så kan ju förklaringen vara så enkel att han faktiskt mutar den väldigt korrupta polisen. Vilket han gör. Så han säger till polisen att nu ska jag skicka några här. Så nu betalar dig lite pengar och så tar du inte de här smugglarna. Och så blir de inte tagna så de säger, åh Adolfo, åh!
Det här med factcheck känner ju lite såhär, jag vet inte. Källkritiken är ju kanske inte på topp.
Nej,
bland de här smugglarna.
Den är ju inte det. Och alltså Adolfo har verkligen pengar nog att muta polisen. För alltså han tar mellan 10 000 och 20 000 svenska kronor per gång. Alltså han badar snart i pengar. Han har råd att muta polisen. Och det är här någonstans som Adolfo börjar fundera. Alltså, om man kan tjäna så här mycket pengar på djuroffer, hur mycket skulle han då kunna ta om man offrade en människa? När Adolfo dock börjar sig in på sin seriemördarbana, som det ju faktiskt är, så stöter han dock rätt snabbt på ett problem. För det är män han vill offra, men han har lite svårt att lura med sig män. Hur ska han få tag på sina offer? Han inser ganska snabbt att han behöver hjälp att fånga in de här männen. Han behöver någon som kan locka dem till sig. Han behöver hjälp av en kvinna.
Varför just män?
Alltså Adolfo har aldrig kunnat svara på det. Men alltså han är homosexuell. Och de här alltså ritualen och sånt, de är ofta alltså väldigt sexuella. När de utför riterna så är det bara män som får vara där, inga kvinnor. De ska vara nakna och på offren så skärs nästan alltid könsorganen av. Så jag tror att det har alltså sexuellt för honom.
Mm. Jag fattar.
Men hur som helst så behöver han alltså hjälp för att kunna locka till sig de här männen. Och han letar efter en kvinna. Och så en dag så träffar han på exakt den kvinnan han behöver på en gata i Matamoros i Mexiko. Det här är då Sara Aldrete. Det här är en ung kvinna som är 2 år yngre än Adolfo, som är född i en medelklassfamilj i Mexiko men som går i skolan i Brownsville i Texas. Och Sara, hon får genast upp ett intresse för den vackra mannen när han i bil tillsammans med några andra män stannar och frågar om hon vill med på ett café. Det är något oemotståndligt med den här mannen och hon bara måste veta mer. Och hon å andra sidan är allt som han behöver. Hon är vacker, hon har en väldig utstrålning. Det här är en sån kvinna som män dras till. På det här kaféet så spår Adolfo henne och han berättar om sig själv. Och nästan direkt så är Sara fast. Snart så kallar hon honom sin kubanska pojkvän och hon verkar gå från att inte ha något intresse alls av det okulta till att vara expert och kalla sig själv häxa. Och här så börjar hon leva ett dubbelliv. På dagen så går hon i skolan i USA. Där är hon en otroligt duktig student, hon är smart, hon är cheerleader, alltså hon är som vem som helst. Men på kvällarna så beger hon sig över till Mexiko. Och då blir hon en häxa som håller på med svart magi och människoffer. Och det är då även Sara som presenterar Adolfo för Serafin Hernandez, en kille som hon då har haft ihop det med. Det här är alltså en kille som kommer från en familj som är känd inom narkotikahandeln. En familj som fram tills nyligen varit väldigt framgångsrika, men som nu bara tycks stöta på motgång efter motgång. Och så blir då Hernandez-familjen introducerade för Paolo Mayombe-prästen Adolfo Constanzo. Och snart så vänder allt. Med hans hjälp så kan de vända på allt. Hans magi gör dem nämligen osynliga för polisen och gör dem till och med skottsäkra. Och snart så väller pengarna in igen. Men för att lyckas med magin så behöver män offras. G Gudfadern och gudmodern, även kallade Adolfo Constanzo och Sara Aldrete, har år 1989 en stark skara följare, och det här är då främst från familjen Hernandez. Adolfo och Sara är dock inte längre ett par, då ju Sara har fått veta att Adolfo är homosexuell, och han har precis som väldigt många andra sektledare väldigt många älskare omkring sig. Men även fast Sara och Adolfo inte längre är ett par så har de ett väldigt starkt band till varandra ändå. Och högst inom den här sekten är ju då såklart Adolfo som erbjuder familjen Hernandez magiskt beskydd mot polisen. Och i utbyte ska han ju då ha delar av deras förtjänst. Sekten har fått namnet Los Narcosatanicos av media, vilket typ betyder narkotikasatanisterna ungefär. Och det här är ju då såklart i och med att en knarkfamilj är del av den. Som jag sa innan så är det centrala i deras tro den här nagangan, alltså en kittel i gjutjärn som förvarar sitt skjul på ranchen som tillhör familjen Hernandez. Den här nagangan skyddar familjen, men i gengäld så kräver den människooffer. Och med hjälp av Sarah så lyckas då Adolfo lura flera män i fällan. Det här är de män som sedan offras och vars kroppsdelar skärs bort eller ut och läggs ner i nagangan. Bland annat när Adolfo vill ge styrka till den här kitten så skickar han iväg Sarah att hämta en stark man. Hon hittar då en bodybuilder som hon tar med sig tillbaka. Sekten dödar honom och skär sen ut muskelvävnad och lägger det i kitten.
Oj fan, men alltså tror han på detta själv eller är han bara maktgalen?
I och med det att han liksom, är ju där vi inte vet.
Nej, i och med att jag tänker att han säger åh, men jag har magiska krafter och ni är osynliga för polisen. Men sen så mutar han i polisen så att allting går som han ska.
Mm. Ja, vi vet ju inte. Det är ju det som är så svårt med sektledare. Tror de på det själva eller vill de, som du sa, bara ha makt?
Mm.
Men han är också mycket så här, alltså när de här ritualerna utförs så har folk beskrivit att han hamnar som i trans och han börjar prata främmande språk och hela hans ansikte förändras och då är han ju den här kitten som kräver människoffer.
Oh my gosh.
Han är lite dramatisk.
Oh.
Han är jätteläskig.
Oh.
Och som sagt, jag vet inte om han tror på det själv. Jag tror att han tror att han är utvald. Jag tror att han är så pass sjuk. Om jag ska säga så.
Ja, men
att han tror att han är utvald.
Ja, det känns som att det brukar vara så när vi pratar om sektledare. Att man faktiskt... Alltså det verkar som att de tror på det själva.
Mm. Ja, jag tror... Vi kommer prata om en grej sen. Och vi kan diskutera det då igen. Jag tror att han har övertalat sig själv att det är så här.
Mm.
Men som du säger, jag vet inte riktigt vad han då förklarar för sig själv att han mutar polisen.
Nej.
Det sjuka med den här sekten är också att det är ju inte bara mord de utför, utan det här är fruktansvärda ritualer där offren torteras. Adolfo anser att offren måste lida så mycket som bara möjligt, för offret måste vara livrädd och livrädd för Adolfo, för att alltså när personen sen är död och anden kommer ur kroppen, då kommer den ju fästa vid kitten. Och för att Adolfo ska kunna kontrollera de här andarna och få dem göra exakt som han vill, så måste anden frukta honom.
Wow.
Fruktansvärd är han.
Ja.
Bland annat finns det ett offer som, alltså de torterar honom så mycket, men bland annat så flår de honom levande.
Åh, fy fan.
Som sagt, de utsätter honom för flera andra fruktansvärda saker innan de, när han fortfarande lever, skär ut hjärtat och lägger det i kittan.
Wow. Det låter som en film.
Typ. Ja, jag vet. Man fattar typ inte hur det här kan ha hänt riktigt.
Nej.
Det är så mörkt.
Oh.
Och också den här skillnaden på... Alltså när seriemördare gör det, då är det ju bara en person som är galen. Men här är det en hel sekt som gör det. Under hans styre såklart. Men att så många ändå är med på det.
Mm, står och hejar på och sånt,
ja,
också.
Och verkligen. Till. Ja, han har också en som han har utsett som då ofta är den som faktiskt mördar.
Så. En bödel typ.
Ja, fast han är högpräst med magiska krafter, han också, säger Adolfo.
Ja, just det.
Hm. Det verkar sen som att sektmedlemmarna får det här skyddet då genom att dricka från den här kitteln.
Oh.
Till en början så offras män från trakten. Det är mycket konkurrenter inom narkotikaverksamheten. Och det är också ytterligare en förklaring till varför det går så himla bra för Hernandez. De gör sig av med konkurrenterna. Och det är även vissa korrupta poliser och sådär. Men det är ändå personer vars försvinnande ofta går under radarn. Det är inte så många som, jag vet inte, hemskt nog bryr sig eller uppmärksammar det. Så. Men så i mars 1989 så kräver då Ngangan ett nytt offer. Och den här gången så vill den ha något nytt. Den vill ha en amerikan. Dessutom så vill Adolfo göra andarna smartare. Så han behöver en hjärna. Han skickar då ut sina män för att hitta en smart amerikansk kille. Det ska vara en student och det ska vara en väldigt snygg man. Och såklart så lyder sektmedlemmarna. Så i natten så ger de sig ut i jakt på ett offer och snart så hittar de läkarstudenten Mark Kilroy. Här är det lite oklart exakt vad som händer. Antingen så lurar de in honom i bilen genom att erbjuda honom skjuts eller så fysiskt drar de in honom i bilen. Men hur som helst så kidnappas han här. De binder honom och tar med honom till ranchen. Efter det här så får Mark spendera flera timmar på flaket till pickuppen där han då sitter som sagt bunden i väntan på Adolfo och Sarah som inte är på den här ranchen vid tillfället. Och det är då nu som han matas av ranchskötaren. Men efter några timmar så anländer Adolfo och Mark tas med in i skjulet. Här utförs ritualen som sen slutar med att Adolfo hugger Mark i bakhuvudet med en machete och Mark är ju då fortfarande levande när han får macheten i huvudet. Adolfo hugger dock inte hårt nog, alltså för han vill hugga och rycka ut hjärnan på Mark som lever.
Åh, oh, jag ryser så mycket.
Ja, usch. Men han hugger inte hårt nog så en annan sektmedlem får ta över och hugger flera gånger tills dess att han kan bryta upp skallen och ta hjärnan och lägga den i kittan.
Oh my god.
Efter det här så grävs Mark ner på den här ranchen, men det är först efter att benen har blivit avhuggna. Lite oklart varför, men det verkar som att man har gjort det för att han är lättare att gräva ner, enligt sektmedlemmar då. Och man har också satt in en galge, alltså en metallgalge, runt ryggraden. Det här är eftersom Adolfo vill göra ett halsband av Marks ryggrad. Så man ska vänta på att kroppen har förmultnat och sen ska man rycka i den galgen och då få ut ryggraden.
Wow.
Det är så hemskt så det finns inte. Men det är ju då Marks försvinnande som innebär slutet för den här sekten. För Marks försvinnande uppmärksammas väldigt mycket och tas på största allvar. Och sekten upptäcks ju efter det att bilen som körs av Serafin Hernandez kör rakt förbi den här vägspärren som är uppsatt av narkotikapolisen i Mexiko. Och Serafin leder dem ju helt enkelt till ranchen. Och anledningen till att Serafin kör rakt förbi är att han är osynlig. Polisen ser ju inte honom och bilen.
Nej, just.
Så han liksom bara smiter förbi där. Och sen måste det vara en slump att polisen också sätter sig i bilen och kör efter.
Mm.
Så. För han tror på det här till 100%. Alla sektmedlemmar tror till 100% på det Adolfo har sagt till dem. Alltså att han har magi. Att de är osynliga. Även när polisen kommer till ranchen och griper dem. Så är sektmedlemmarna inte oroliga. Alltså Adolfos magi kommer ju skydda dem. Det är ingen fara.
Nej.
Det är också därför Serafin säger, nej men vi har dödat. Ja men det är klart jag kan berätta det. För jag kommer inte åka fast för någonting. Magin skyddar mig.
Ja just det. Logic.
Ja, verkligen. Som sagt så hittas sammanlagt 15 män nedgrävda på den här ranchen. Och hemskt nog så lyckas man bara identifiera lite mer än hälften av de här. Utöver det så hittar man också andra kroppar på andra ställen i Mexiko som man har kopplat till sekten. Minst så är det 23 stycken sammanlagt. Alltså 23 stycken offer. Men man misstänker att det kan vara många, många fler. Man har bland annat hittat ytterligare 40 som man är så här... Det här var nog Adolfo.
Wow.
Så han har varit aktiv.
Aj, jävla. Du är inte lite människa alltså.
Nej, verkligen inte.
Usch.
Men efter att Serafin smet förbi den här vägspärren så har man gripit flera sektmedlemmar. Problemet är bara att ledaren inte är bland dem. Adolfo, Constanzo och Sarah Alderete är inte på ranchen när polisen kommer dit. Så en stor polisjakt dras igång, men de här två tycks vara spårlöst försvunna. Alltså det är som att de har gått upp i rök. Eller som att de är skyddade av magi. Som jag sagt innan så är den mexikanska polisen livrädda för Adolfo. Alltså Mexiko är ett vidskepligt land. De är övertygade om att han Alltså han kan magi. Det här är otroligt farliga grejer vi har att göra med. Så de bestämmer sig för att ta med en häxdoktor till den här ranchen för att försöka bryta Adolfos magi. Så det är en häxdoktor som kommer dit och han besöker då det här skjulet. Och han säger att det enda sättet att hitta Adolfo på är att döda hans Nganga. Så det gör de. De utför en ritual som då ska bryta magin som gör att Adolfo är skyddad från polisen. Och det här gör de genom att hälla bensin över hela kitten och skjulet och bränna ner det. Det här är de också otroligt noga med att filma och så visas det här på tv. Och de hoppas då att Adolfo ska se det och att det ska locka fram honom. Och Adolfo ser faktiskt det här på tv och enligt sektmedlemmar så blir han helt galen. Han är så här, det är kört nu! Och liksom spårar totalt. Så han verkar ändå ha trott på det.
Mm.
Men då är också frågan, trodde han på det först och sen sektmedlemmarna? Eller tror sektmedlemmarna så pass mycket på honom att han tror på det? Mm. Förstår du vad jag menar? Det är, det, som är, det är så svårt att veta.
Mm.
Såklart.
Ja, han kan väl känna att magin är bruten, fast liksom inte den riktiga magin, utan magin i att han har sekten i ett järngrepp och nu kanske det är kört. Och nu ser sektmedlemmarna att ja, men polisen bränner den här kitten, nu bryter de det här liksom magiska. Så då han bara, åh nej men gud, nu är det kört, hallå, nu är det kört allihopa.
Så kan det ju verkligen vara.
Men det är svårt att avgöra alltså. Mm,
jättesvårt.
De är ju speciella.
Mm, verkligen. Och sen vet vi inte då, antingen är det slumpen eller så är det bruten magi. Man får ju tro vad man vill. Men det som händer precis efter det här, det är att de hittas. Sarah ses då vara ute på gatan. Hon ska gå och handla mat när någon ser henne och ringer polisen. Adolfo, Sarah och några sektmedlemmar gömmer sig då i ett lägenhetshus i en lägenhet och där huset omringas av polisen. När polisen anländer till platsen så börjar dock Adolfo skjuta ut genom fönstret med ett maskingevär mot dem. Och det hela slutar med att Adolfo blir skjuten och dör. Enligt mexikansk polis så menar man att det var självmord. Adolfo såg åt sin älskare att skjuta, alltså honom, och sen skjuta sig själv. Men amerikansk polis har påpekat det att det är väldigt många skott i honom. Och amerikansk polis tror att alltså den mexikanska polisen ville bara bli av med Adolfo. Och att det kan också ha handlat om rädsla. Alltså vi måste döda honom. Summan av kardemumman, han dog. Sarah och ytterligare några andra sektmedlemmar överlever dock den här skottlossningen och de grips. Sarah Aldrete döms till 62 års fängelse och Serafin Hernandez och några andra män döms till 67 års fängelse för de här morden. Sammanlagt så är det 14 sektmedlemmar som fälls och de fälls då för allt från narkotikahandel till mord. Och så har den här fruktansvärda sekten nått sitt slut. Till denna dag dock så är det fortfarande två sektmedlemmar som man aldrig har hittat. Det är alltså två män som har varit med och offrat människor men som till denna dag fortfarande är på fri fot.
Ja, alltså som sagt, två sekter som egentligen har temat mänskliga offer,
ja,
men på olika sätt.
Där sektledarna inte alls drar sig för att döda människor.
Nej.
Avrätta människor. Ja. Det är så sjukt.
Ja, det är fruktansvärt alltså.
Ja.
Hur det kan gå så långt.
Ja, verkligen.
Men missa inte nu då på torsdag när vi pratar med Wendela Fredriksson som har varit med i en skolsekt. Mm-mm. Kan man ju kalla det nästan.
Verkligen. Sen nästa vecka så blir det lite mysterier i podden. Det blir ett vanligt avsnitt av Olösta mysterier på tisdagen. Och sen så pratar vi med en arkeolog på torsdag, Maria Nilsson, som håller på med utgrävningar i Egypten. Alltså det är så spännande. Jag orkar inte.
Alltså så spännande.
Mm-mm.
Bästa temat. Bästa ämnet.
Verkligen. Men det blir nästa vecka helt enkelt. Och tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime.
Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.